En podcast från Aftonbladet.
Hej, hej, hallå och glad slager. Jag var aldrig orolig som en kollega på Sportbladet brukar säga. Felicia är i final och ska göra allt för att ge Finland en match om segern. Vi har avverkat semifinal nummer 1 i Wien och helt ärligt så var det största tv-skräpet jag någonsin har sett. Det här andades buskis och ny cirkus och 1990-talet önskade tillbaka sina programledare. Många lär ha drömt mardrömmar i natt efter att ha sett Milkshake Mans paket och en känguru hoppa runt på Eurovision-scenen. Ja, vi ska blicka lite bakåt, men vi ska också självklart blicka framåt. På torsdag är det dags för Danmark att sätta skåpet och Norge att vara mindre sexiga. Och kan det vara så enkelt att man bara skickar in en post-it-lapp så är man med i Eurovision. Vi låter oss börja nu, hörni. Välkommen till Schlagerkoll, jag heter Jan Ågren och jag har med mig...
Tobbe Ek.
Marcus Larsson.
Hur är läget i Wien denna morgon?
Trött.
Ja, det kommer bli värre.
Precis, veckan har bara börjat och man är redan, jag sitter och gäspar här.
Nej, men det är helt okej. Det var ju inte så mycket att tjafsa om igår. Och vi kom väl i säng hyfsat tidigt. Före 3.
Både jag och Marcus har väl sagt någonting om att jo, men Felicia går ju vidare, men till skillnad från de senaste åren när vi varit 100% säkra så har vi kanske varit 97% säkra nu. Så de där 3% av osäkerhet, det var ju väldigt skönt att det inte var de som föll ut, utan att Felicia tog oss till final. Och jag tror kanske att hon gjorde det tack vare jurygrupperna, för hennes juryrep på måndagskvällen, då satte hon precis allt, varenda ton, varenda steg. Det var lite i lasern som inte fungerade, men hon var verkligen perfekt. Igår i sändningen så var hon kanske lite mer nervös. Det var fortfarande inte dåligt på något sätt, men hon var lite nervös i början. Det var lite saker som inte riktigt satt som det skulle.
Ja, nej, men jag var otroligt stolt över henne. Jag tycker ändå att hon levererade helt suveränt. Och det var ju så mycket mer laser och de hade jobbat med numret. Och det är ju alltid så fantastiskt att se alla de här numren. För många av oss har ju också kollat på de andra ländernas uttagningar. Alltså finalbidragen som har liksom tagits vidare. Men så händer det någonting när det kommer på Eurovision-scenen. För de har så mycket mer möjligheter här. Så det var liksom show, verkligen, tycker jag, med Felicias nummer.
Jag pratade med Lotta Furebäck som är Sveriges delegationschef efteråt, och hon är ju den som är chef för alla nummer på Melodifestivalen också. Och så frågade jag om hon direkt efter sändningen hade lite notes till produktionen, och då tittade hon på mig och bara nickade, jo då, det finns saker som ska bättras på här. Och sen så korrigerar hon sig direkt och bara, ja, alltså inte notes till Felicia och dansarna och det, men till tv-produktionen. Vi behöver ha mera rök, för lasern syns inte ordentligt utan rök. Mera rök. Det var ungefär det som hon kommer liksom pressa på nu till finalen när det gäller Felicias framträdande.
Otroligt. Marcus, hur kände du?
Ja, jag håller med Tobbe att det juryrepet som hon gjorde kvällen innan är det bästa jag har sett henne. Och det är det bästa hon har gjort ända sedan Melodifestivalen, tycker jag. Inte lika bra live, men samtidigt, jag känner att vi är nere på sån detaljnivå nu. Att leverera i direktsändning är något helt annat än att leverera i ett juryrep. Det finns inte så mycket mer att krama ur det där numret, tycker jag. Nu får det... mer rök möjligtvis då, men kom igen.
Mer
det
rök,
finns inte så mycket mer att göra med det liksom.
Nej, och sen så drog hon ju lotten att hamna i andra halvlek, om man säger så, i Eurovision, vilket ju är otroligt bra.
Ja, jag har hört lite i delegationen som efter Kai inte är alltid, inte rankar andra delen av finalen lika mycket längre, för att det finns en teori här i bubblan om att Kai missade massa röster på grund av att barnen hann lägga sig innan de uppträdde sent i sin final. Och teorierna, det är många teorier här igen nu, går ju på att det kan drabba Felicia också, för att Felicia har ju till, gissningsvis en lite yngre målgrupp än till exempel Finland som slår mycket bredare.
Och alltså den teorin, ja kanske, men det kanske också handlar om att i Melodifestivalen får man rösta gratis, i Eurovision så kostar varje röst pengar, och det är inte säkert att föräldrar hade varit beredda på att lägga de pengarna på kajröster även om barnen hade varit vakna.
Så kan det vara. Men jag tänkte också på, om vi tänker då, om vi tittar på barnen, Grekland. Jag fick för mig att de hamnade i andra halvan också, men jag kommer inte ihåg riktigt.
Jag har ingen koll på det där. Jag vill bara säga att det är mycket bättre att vara i andra halvan fortfarande. Jag säger bara att det snackas mycket om det här. Grekland är ju fascinerande efter sändningen, för att det hände några saker igår som jag och Tobbe inte väntade oss. En sak var ju att Grekland av någon underlig anledning började, att oddsen blev sämre för dem när de hade uppträtt och inte tvärtom. Jag trodde inte att riktigt på att den utvecklingen skulle ske.
Grekland kom faktiskt i första halvan, dubbelkollade jag nu. Nej men, och det förvånade, men ja, när det gäller Grekland så har jag kollat runt lite på ja, men i lite sociala medier, och där verkar det som att de som har, många som har sett det har liksom, det var för mycket, det var för rörigt. Och nu ska vi inte glömma bort att de flesta som jag följer i sociala medier kommer från Västeuropa. Så det kan mycket väl vara att det kan påverka att det är ett nummer som mera tilltalar Öst- och Sydeuropa. Men detsamma gäller ju de som spelar på Eurovision. Det är mycket mera västeuropeer som spelar på de spelbolag som vi kan se och följer i trackingen. När det gäller Felicia så är det ganska många på plats här i Wien som har tagit upp det här med att man ser henne ju inte. Dels är numret väldigt mörkt, men sen är masken och solglasögonen, det stoppar, man tappar i publikkontakt. Jag har ju under mina 20 år som jag har följt Eurovision, så har jag ju många gånger klagat på sångare, artister som står och blundar när de sjunger för att ögonkontakten är så viktig. Här får vi en ögonkontakt i halva numret och en munkontakt i andra halvan. Men det kan mycket väl vara så att svenska folket har röstat vidare ett svenskt fenomen till Eurovision som inte fungerar på samma sätt här på plats, för man har inte relationen till varför Felicia bär mask.
Så kan det absolut vara, och jag läste en hel del kommentarer på hennes bidrag på Eurovisions egna Instakonto igår, och då var de så här: hennes mask påminner mig om covid, och det är ju inte en positiv grej att tänka på, för alla vet hur jävla jobbigt det var med den där masken. Så att det kan ju vara så att folk bara, men vad håller hon på med, varför har hon masken på sig? Och det är precis som du säger, Tobbe, och det här har vi pratat om även med Tusser, det här fenomengrejen liksom, att nu har Sverige röstat fram ett fenomen. Sen tycker jag att det här var den bästa låten som skulle representera Sverige i år, absolut. Så att det är bara att hoppas, men det är ju som du säger, numret är ju väldigt mörkt, och då ser man också lite mindre utav henne, vilket är lite synd, för att jag tycker att hon är så jävla härlig.
Ja, men alltså grejen är ju det, just för att hon inte är samma fenomen i Eurovision som i Sverige, och dels för att hon har mask och är speciell, och man, vanliga tittare fattar inte vad hon håller på med. Det är nog mycket därför att Sverige är tippat ganska lågt, runt 10:e plats. Och vi är nog alla överens om här i bubblan i alla fall att det är ganska rättvist. Skulle jag ta min personliga smak, då skulle hon ju komma betydligt högre. Men det kan man ju inte göra i det här sammanhanget. Men någonstans mellan 8 och 13 får vi nog vara glada om hon kommer i finalen.
Det tror jag också. Jag tycker att det kommer vara jättebra jobbat.
Ja, 8 skulle vara en jättebra placering. Alltså, då blir jag nästan lite förvånad.
Ja, för det är ju så. Felicia har en hel del motstånd mot sig. Finland var ju inte ens något konstigheter att de gick vidare. Jag tycker att de bara blåste banan av alla andra med sitt nummer. Det var helt otroligt. Det var rysningar genom hela kroppen.
Ja, de hade kunnat lägga ner semifinalen efter Finland, tycker jag.
Ja, det hade de faktiskt kunnat göra.
Där är det ju några som har reagerat på att Peter inte sjöng riktigt lika bra som i den finska uttagningen. Och han har haft problem med rösten. Han har låtit betydligt hesare än vad han är nu. Han har undvikit att sjunga på liksom vissa tillställningar och så. Men jag tyckte ändå att det lät bra, men för dem som då sitter och jämför så är det alltså så att han har kämpat med rösten och kommer antagligen att behöva liksom sitta tyst och tänka på det fram till finalrepetitionerna.
Men det här blir jag ju så trött på. Man bara, de sjunger ju live. Vad har ni för förväntningar? Alltså, de har ju övat i flera dagar, pressat sig i flera månader nu. Och då kan vi ju i sådana fall bara ha en singback eller playback-tävling istället.
Jag håller med Jenny här lite grann. Alltså, jag tycker liksom Finland... jag tycker inte det där som Tobbe har rätt, men jag tycker inte det stör så mycket. Nu är jag inne på att Finland skulle kunna bli en så otroligt så här välkoreograferad teater. Jag tyckte det var mer levande igår än vad det var på den finska uttagningen av den här anledningen. Och det tror jag är viktigare. Sen har ju finska bidraget, de har några som Tobbe brukar säga, så här money shots som definierar vinnare genom historien. Det är det man måste ha. Det är inte klart än, men det är ju Finland fortfarande som man ska slå. Och apropå sjunga live... Och sådär. Ja, sen får man ju också till att de som kan sjunga på riktigt, 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 riktigt råkar ju väldigt sällan ut för de här problemen.
Ja, men...
I andra versen så sjunger Peter Parkonen ungefär Voiko iminen kola kliman. Kiman. Och Anna på svenska Yle har hjälpt mig att översätta det här till frågan, kan en människa dö av kåthet? Och bara den textraden borde få göra Finland till vinnare i min bok.
100%.
Ja, jag håller med. Det är en befogad fråga. Svaret är ju nej. Men...
Men vi pratade lite om det i förra avsnittet, om den här pressen som Sverige ofta brukar känna, alltså svenska pressen. Hur är det med den finska pressen nu? Är de lite kaxiga eller hur verkar de må?
Du... Både och. Alltså, jag och Tobbe har reagerat lite på att våra finska kära vänner och kollegor här har varit lite kaxiga i början av veckan. Alltså, vi är ju bara på onsdagen. Och det är lite riskabelt. Men jag märkte på några som jag pratade igår att de blir nervösare och nervösare, precis som när Sverige är favoriter, ju längre det går. Det var så roligt igår att jag gick fram till några av de finska journalisterna precis efter semifinalen. Och de ställde lite oroligt frågan, ja men vad tycker du nu? Och jag bara, ja men jag tycker, jag blev lite mer stärkt i att Finland blev ännu större favoriter ikväll. Och de tyckte lite tvärtom. Och det där är typiskt, det där känner jag igen från Loreen-åren hos mig och Tobbe också.
Det vi märker från den finska delegationen, det är att de är så ovana vid att vara den här typen av favoriter. Även när Kari var med så var ju det ett favoritskap som växte under Eurovision-veckan. Så att det blev mer och mer press på honom. Men Loreen var ju den stora stjärnan de veckorna. Här är det Linda och Peter som alla rycker i, som alla vill ha. Och de har tackat nej till väldigt mycket intervjuer. På turkosa mattan så gick de förbi väldigt många. De dubbelkollade, var kommer du ifrån, var kommer du ifrån? Och avstyrde väldigt mycket så. Igår efter semifinalen så stod, alltså Sverige har ju för vana, de ordnar alltid, svenska delegationen ordnar alltid, ja men vi har ett intervjurum, så får alla komma in och så får man en minut var eller två minuter var per medium att göra intervjuer. Det finns liksom inte riktigt den traditionen hos den finska delegationen. Så då stod alla finska journalister som är på plats i en jätteklunga och bara väntade. Kommer de? Ja, de ska komma, okej. Okay. Så kommer Linda och Peter, vi stod precis där också, för det var i närheten av intervjurummen. Och de kommer in och då står de i ungefär, jag tror att de kanske stod i 3-4 minuter totalt och svarade på några frågor i klunga. Och journalisterna liksom sträckte upp sina händer, kameror för att kunna filma och fota över och så vidare. Och sen så gick de därifrån igen. Så att de upplever nog, Jag tror att den finska delegationen upplever en väldigt stor stress för att de inte är vana vid att hantera situationen. Det finns en risk att den stressen och pressen förs över på Linda och Pete. Men förhoppningsvis så känner de sig snarare skyddade och lite liksom omhuldade, och att de tack vare det här nu får möjlighet att vila också.
Det kommer inte vara någon fara på taket på lördag, känner jag. Vi håller ju alla tummar för Finland och Felicia såklart. Men vi ska också prata om Israel som tog sig vidare såklart. Det buades lite lagom tycker jag, men man hörde också att det var någon som skrek i publiken.
Ja, alltså så här. Framförallt var det väldigt mycket israeliska flaggor och väldigt mycket hurrarop. Men det var ett par personer som hade placerat sig väldigt nära publikmikrofonerna. Antagligen lyckats lista ut vad de var. Och precis innan Noam Beckham klev upp på scenen så skanderades Stop the Genocide. Och under hans sång så kunde man också höra hur det skanderades Free Palestine. Det vi vet är att fyra personer i arenan faktiskt fick eskorteras ut för att man gjorde bedömning att de störde ordningen där inne. En av dem var den personen som man så tydligt kunde höra ropa Stop the Genocide. Stoppa folkmordet alltså. Man censurerade inte sändningen, men man kastade ut dem som man tycker störde. Och sen i efterhand, så det klipp som man har lagt upp på YouTube och som man kallar för Noam Bethams live-framträdande, där har man, enligt som jag har förstått och enligt vad personer jag har pratat med, där har man klippt bort ljudet de första 46 sekunderna och istället lagt på det ljudet som var från Noam Bethams juryenrep. Och det här har man kunnat liksom kolla på, för personer som har haft tillgång till juryrepet har kunnat jämföra ljuden, och de första 46 sekunderna är identiska mellan juryrepet och framträdandet, och där hörs alltså inte längre det här skanderandet.
Det var ändå inte så konstigt att Israel gick vidare, känns det som.
Nej, och det beror ju inte på vad, Israel skulle kunna skicka en skurhink till Eurovision och ändå vara favoriter. Och det är ju inget som har förändrats sen semifinalen. Vi tror ju här i bubblan i alla fall att Israel kommer kamma hem tittarnas röster ganska solklart, och sen får vi se efter det. Och det beror ju på, New York Times hade ju grävt upp nu att det är ju Benjamin Netanyahu har ju själv, alltså han ligger ju bakom att han har ju liksom pumpat in massa pengar i den här tävlingen för att hjälpa de israeliska artisterna. Jag ser i mina flöden redan innan första semin är på gång att olika personer håller på med det här som det har varit de senaste 2 åren, att nu ska vi rösta på Israel, rösta 10 gånger, nu ska vi klämma åt SVT, vänstern och alla antisemiter. Jag är otroligt trött på det här. Israel tävlar på helt andra villkor än alla andra. Men det kan vi ta någon annan gång. Jag vill bara säga att Eden Golan och förra året hade en bättre staging i sitt nummer. De hade kraftfullare låtar, de hade mer emotionella låtar. Den här är bra, men plåtdiamanten och den här läderkillen som står och ser stel ut, om jurygrupperna följer sina kriterier så ska de inte komma så högt i juryn i alla fall.
Vi får se helt enkelt. Hörrni, jag hade bara 7 av 10 rätt igår, så jag börjar liksom tvivla lite på min egen känsla här. Men jag tycker också att det var väldigt svårtippat igår. Hur 17 tänkte folk som röstade på Belgien?
De tänkte inte. Marcus?
Ja, Belgien. Men jag måste bara säga, jag gjorde sånt oerhört nybörjarmisstag i att tippa Eurovision. Jag vill bara säga det för alla som lyssnar på det här. Jag valde bort Litauen. Välj aldrig bort Litauen i Eurovision-kval.
Jag brukar inte göra det, så tänkte jag bara, men han sjöng så jävla dåligt nu. Och så tänkte jag så här, nu faller han på att han sjunger så dåligt.
Nej. Och saken var den att jag pratade om det här liksom veckorna innan. Och även, alltså jag skrev det till och med igår, att nu väljer jag aktivt bort Litauen mot bättre vetande. Jag vet att de alltid går vidare, men det här kan väl inte. Och speciellt var det så att han gjorde ett liksom, han sjöng ännu sämre på juryrepet. Och det, så att jag bara så här, nej men det här kan, det, Jag vet att Litauen alltid går vidare, men jag kommer ändå välja bort honom. Ja, ja, och så sket
det sig. Nej, det var så. Annars hade jag haft 9 av 10. Jag tippade 8 av 10.
Ja, men jag och Marcus hade faktiskt tippat samma.
Ja, och jag måste säga att jag för en gång skulle tyckte att det är en liten skandal att inte Portugal går vidare.
Jag vet också det var konstigt.
Jag vet att Portugal skiter i att tänka TV, men jämfört med vad vi såg igår, den där lilla fina folkmelodin hade ju i alla fall förtjänat en liten chans till.
Ja. Men jag blev ju också inte alls förvånad över att Kroatien och Moldavien var så populära. Alltså, vad kul det kommer bli i finalen med de två.
Ja, ni är ju sekten, Moldavien-sekten. Men jag blir väldigt lycklig över Kroatien i alla fall.
Ja, men Kroatien. Jag har tippat de topp tre nu.
Oj!
Kroatien, oj! Okej,
oj.
Ja, nu går vi händelserna långt ifrån.
Ja, jag vet.
Ja, men, du vet ju inte ens vilka som går vidare från andra semin igen nu.
Nej, jag vet det, men jag tänker att de är där. Folk gillar det där, det var jättesnyggt staging. Jag satt och kollade med min systerdotter igår och hon var helt så här: wow, vilket nummer Kroatien har.
Ja, men visst är det. Det är ju som att, alltså jag sa till Tobbe efter sändningen igår, att man hinner liksom inte lägga märke till allting, men Kroatien hade jag velat stanna och vila i, för att delar av Kroatiens målnummer ser ut som en jävla oljemålning.
Ja.
Alltså det är så otroligt snyggt gjort.
Ja, det är liksom kontrasten till Greklands bidrag.
Ja, det är själva motsatsen. Ja. Renässansen möter TikTok på något sätt.
I arenan så är det ju Moldavien som är det största, liksom sådär... Moldavien fick, det gjordes en publikundersökning där 3000 svarade efter juryinrepet, och över 30% hade Moldavien som sin favorit. Och det jag fick höra var att, ja, men, i princip alla andra som hade de favorit, ja, men de sa, jo, men jag tyckte väl Sverige eller jag tyckte väl Finland. Men de som sa Moldavien, de sjöng också på låten. Det lockar en sån, den är sån... Det är verkligen ett arenanummer, men det är också ett tv-tittarnummer, för det är så energiskt. Ja, är kanske Grekland blir för mycket och för rörigt. Jag trodde inte det. Men kanske att det blir så.
Ja, men det, Moldavien är ju mer levande, det är mindre så här dataeffekter. Alltså jag kan förstå det här grejen. Jag låten vill jag aldrig höra, jävla kosacken roll hiphop.
Jo.
Det där är ju bara världens mest intensiva turistannons, ja, som har gjort i tävlingen. Liksom.
Men det är så otroligt. Det börjar med en flöjt och sen behöver man ingenting mer. Och det som jag tänker är så här, hur mycket har de, alltså har de tränat i ett år för att orka sjunga och hoppa? De hoppar ju nonstop.
Ja, Jenny, de är unga.
Ja, det är inte bara det. Ja. Okej, hörni, även om inte vi vill minnas en sekund av de här mellanakterna som var, så måste vi ändå diskutera. Österrike har haft ett år på sig. Det här var vad de skakar fram. Eurovision fyller alltså 70 år, och det enda vi fick i form av någon nostalgi var inledningen med Vicky Leandros. Varför? Kommer ni ihåg hur mycket vi pratade under Melodifestivalen över hur sura vi var över att folk inte stoppade saker på vägen? Det här är inte roligt. Hur kan vi låta det här fortgå? Det här kängurunumret var 7 minuter! 7!
Ja, men du ser, min höll ju på till 10:20 igår.
Den hade kunnat sluta 10:05.
Den hade kunnat
sluta. Frågesporten var 6 minuter också.
Nej, men snälla, just
alltså 30 minuter. Men tänk dig, vad glad du måste ha varit, Jenny, där hemma när du får se den där Australia-sketchen. Och vad heter han? Gojo. Ah. Milkshake Man kommer upp. Och en känguru. Du får ju 2 pungdjur i samma bild.
Nej, men jag var tvungen att typ titta bort. För att jag kan inte titta på honom, för det syns för mycket. Nej, men snälla. Alltså, om ni pratar om att Norges nummer är för sexigt, ta inte upp Gojo på scenen. Barnen undrar ju vad fan det är som sker.
Nu vaknade även folk här i Wien. Ja, och då har jag ändå hörlurar på. Ja.
Alltså, vi som är på plats i Wien hör ju inte den svenska kommentatorn.
Nej, men Edvard var guld.
Men jag har ju sett, alltså mitt Twitterflöde har ju både på svenska och engelska har kommenterat att Edvards kommentar efter Australia var någonting Okej, okay, nu kan vi nog riskera att fem länder till väljer att bojkotta Eurovision.
Ja. Exakt så sa han. Ja.
Ja, nej, men det är helt klart. Nej, men så här, jag skrev en krönika idag. Det går knappt att skriva om, för även med Eurovision måttmätt, man har inte, jag har personligen inte så höga krav på underhållningen i kvalen och finalerna så länge inte Sverige arrangerar tävlingen. Men det här går knappt att,
jag gick inte att titta.
Ta in och hur jävla värdelöst och dåligt det är. Förlåt mig. Det är helt uppenbart att hela den här produktionen har haft en del problem. Det håller på att gnutslas om det i kulisserna här. Liksom. För det är så mycket av det här som borde ha stoppats för ett år sedan. Alltså det får inte vara så här kast.
Det hade kunnat stoppas redan förra Eurovision när vi inte hade röstat fram JJ som vinnare.
Och det är inget fel på att vi har vår egen programledare i Svensktoppen, alltså Carolina Loreen. Hon är underbar. Men alltså att hon ska stå i 6 minuter i Europas största TV-program, det är någonting som är väldigt skevt med det.
Och också få svara på 3 frågor om Sverige.
Ja, jag är dessutom. Jag menar, ja, Tobbe, take it away.
Men alltså, Victoria Swarovski och Michael eller Mikael Ostrovski, är inte det de 2 programledare som har varit iskallast, haft minst kemi med varann? Och alltså han är komiker. Eftersom han är en av Österrikes mest framburna komiker, då kan ni ju förstå hur tråkigt folk har det i Österrike.
Oh,
det är ju bara...
Jag tror vi 3 är roligare tillsammans än vad han är.
Ja, jag skulle säga att Edvard af Sillén skulle gått vidare igår om han uppträdde som artist. Alltså det är så bisarrt det här, för att folk har ju sett när Sverige arrangerat det att man kan göra den här showen otroligt bra. Och så hamnar vi här. Jag säger så här, Österrike får aldrig vinna igen.
Men hörni, en grej är ju här att den här typen av shownummer, humornummer, det började 2013 i Malmö när Edvard och Daniel Ren skapade dem. Och sen dess har ju alla arrangörer på olika sätt, eller många i alla fall, har liksom haft lite ångest över att man vill kunna göra det. Så det är ju lite grann en fjäder i hatten till SVT att alla har tagit liksom... många har tagit avstamp i att det är det här vi ska göra. Så på något sätt är det ju någon form av hyllning till Sverige. Men det jag skulle vilja säga, det är att jag tycker ändå att öppningen var fantastiskt fin. Det här videoklippet med det här Eurovision-fanet som oj, nu är jag så lättrörd för att jag tänker på det, för jag tycker att det är väldigt fint. Och det blir väldigt speciellt för väldigt många att det faktiskt är ett gaypar som får symbolisera Eurovision-fansen. Tillsammans med att Vicky Leandros kommer ut och 59 år efter att hon stod på scenen här i Österrike och tävlade med L'Amour est Bleu, som blev en världshit, hon kom 4, att hon gör den igen. Så att det måste jag säga, att med allt jag avskyr i den här produktionen så hade de liksom 1 rätt.
Ja,
ja, jag menar, det håller jag med om.
Toppen. Det tycker jag, det håller jag också med om.
Med tanke på tiderna, Tobbe, så håller jag med om allt det andra du säger nu. Och framförallt, jag kan i min chatt och här vara väldigt hård mot bidragen och den här tävlingen. Men det fina är ju att det har varit en scen som har normaliserat till exempel gay-världen inför den straighta världen. Och det behövs mer än någonsin. Och då kan jag också bli lite extra arg att man slarvar så mycket med resten av innehållet.
Ja.
Förstår ni vad jag menar?
Absolut, jag håller helt med. Och det är just det, så här, det var en jättefin hyllning till henne i början och hela gay-communityt tycker jag också. Jag tycker bara så här, det är så lätt på något sätt att blidka oss fans som ändå har älskat den här tävlingen så länge som vi har levt kanske. För att det är bara så här, vi gör ett ihopklipp med roliga Eurovision-bidrag, så har du 3 minuter så kan folk bara, åh, titta den där, och gud vad kul det där var. Det kan inte vara så svårt att få in några artister som gör några låtar i ett medley. Så, alltså för de här artisterna, det är inte Beyoncé vi snackar om här. Det är inte folk som behöver ha svin mycket betalt.
Nej, men det kommer nog i finalen.
Ja, vi får verkligen hoppas det.
Vi får nog stå ut vad vi får på torsdagen. I finalen kommer det ju såna grejer.
Ja. Men hörni, ska vi göra så nu att vi blickar framåt? Är vi klara med semifinal 1? Nej, Tobbe vill säga något mer.
Ja, nej, men det värsta är att det vi har hört om öppningen i semi 2, det är att fru Victoria Swarovski och herr Mikael Ostrovski ska ta sin egen take och sjunga Wasted Love på sitt eget skojiga sätt.
Ska hon byta? Alltså hon kan ju inte heller köra det här att byta språk på honom med fjärrkontroll igen. Nu har hon kört det 2 gånger igår. Det var inte ens kul första gången.
Nej,
men det låter ju som en bävan. Ja, men jag kan sammanfatta andra semien för dig, Jenny. Vi skickar Danmark och så struntar vi rest. Då blir programmet kortare.
Ja, jo, men nu vill Tobbe och jag prata om några andra låtar också.
Jaha, ja, det inte för många fan. Bara.
Nej, inte för många. Det är till och med, jag har till och med Tobbe med mig på det här.
Jag har skrivit upp mina favoriter.
Kör.
Det är 5 stycken. Förutom Danmark så är det Albanien, Bulgarien, Rumänien och Cypern. Ni hör ju var mitt hjärta ligger någonstans.
Ja.
Kan du berätta lite djupare vad du gillar med Rumänien?
Det är
choke me.
Det är choke
me. Ja, jag vet. Ja, men det här är ju roligt att du tar upp Rumänien, för att Tobbe har ju skrivit om det här att det är hysteriskt roliga. Alltså det roligaste i år, det är ju att Norges bidrag av EBU har fått en varning för att vara lite för sexigt och för farligt. Ett norskt bidrag. Alltså ursäkta mitt kära andra, men er image är inte speciellt erotisk. Ni är inte Frankrike. När man tänker Lofoten tänker man inte på knubba med L.
Nej, det gör man inte. Men ja, vill du prata lite om Norge då, Marcus?
Ja, det är ju en fruktansvärd låt. Alltså sån där rockfunk är ju mycket farligare än eventuella opassande kroppsrörelser. Men det är ju roligt att EBU ger Norge en varning. Tyskland som vi såg i tisdag får inte en varning. Där var det ju så mycket halvmåna så att vargarna började yla mot månen i Alperna. Halvmånar har slagit rumpor. Och så har vi då Chokby som vi alla vet handlar om strypsex. Men alla, nu försöker ju artisten i fråga och alla säga att nej, men det är mer än att känna sig kvävd i en relation eller någonting. För att, nej, alltså EBU, Tobbe, de har inte lärt sig någonting från i fjol eller året innan.
Nej, det är ju bara... Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Men Rumänien har ju väckt uppmärksamhet med den här låten just för att hon sjunger. Alltså, om man läser texten, det är så tydligt att hon uppmanar till att hon vill bli kvävd. Så det är... Nej, att bli kvävd i en relation, det är inte det hon jagar här.
Men det som jag också tänkte på första gången jag hörde låten, då var det så här, jag bara... Okej, den heter Choke Me, men det låter som hon sjunger Show Me, för hon sjunger ju inte jättebra engelska. Så de kan ju också i sånt fall liksom linda in det lite.
Hon sjunger inte om en bil med chok i alla fall.
Nej, det gör hon verkligen inte.
Du hade Bulgarien som favorit också, Bangaranga.
Otrolig. Den är ju först ut. Och det är också jättebra att man startar med den här typen av nummer, tycker jag.
Jag tycker det är roligt att Bulgarien använder ett uttryck från Jamaica. Bangaranga, lyckligt upplopp.
Va? Det ska vi ha.
Den här låten, med på den här låten är ju... en låtskrivare från en grekisk låtskrivare som ingår i det som har gått under namnet Dream Team i Eurovision. Där brukar också och det är då ett team med låtskrivare, producenter, nummerkreatörer och så vidare, där vår gamla bekanting Filip Kirkorov brukar ingå också. Hans namn har inte nämnts någonstans i Bangaranga närhet, men om jag inte minns fel så är han både rysk medborgare och bulgarisk medborgare. Så att det skulle inte förvåna mig om Filip Kirkorov på något sätt har ett finger med i spelet här. han brukar ju gärna ha det i exempelvis Bulgarien när inte han fick med någon av några artister från Ryssland. Så att jag ska hålla lite extra utkik efter om han uppmanar sina följare i sociala medier att rösta på Bulgarien och så.
Är det inte en svensk nummerkreatör på Bulgarien också?
Jo, och undrar om det inte är en dubbel till och med, att det både är Benke och Sasha, alltså Benke Rydman och Sasha Jean-Baptiste har varit med här och skapat detta.
Kul! Men Marcus, det enda du sa var att du ville att Danmark skulle gå vidare. Är det inget annat land som du tycker är lite småmysigt att titta på?
Ja, alltså jag tycker så här. Jag tycker topparna fanns i första semin. Och det är det jag letar efter. Jag tycker andra semin är kanske jämnare, men det är inte alltid till en fördel. Jag har lite svårt. Jag förstår ju kommersiella potentialen i Bangaranga. Jag kan tycka att Albanien också är lite rolig på grund av att det har ett optimistiskt budskap på kärleken mellan mammor och barn, men låter som en dödsmässa. Den är inte rätt, så lätt, de flörtar ju inte direkt. Så det kan jag tycka. Sen har jag det tufft. Jag blir lite enkelspårig som du vet. Jag tycker Danmark är helt överlägsen i den semifinalen.
Ja, men så är det ju. Ja. Men vi måste ju, om vi nu ändå ska ta oss igenom 15 länder plus de här andra Big Four-länderna, så måste vi ju försöka bara, vad kul det är med Albanien.
Ja, men glöm Albanien nu. Storbritannien och Österrike satsar återigen stenhårt på att få 0 poäng i finalen.
Ja, gud. Alltså, saken är den att när Storbritanniens låt, de här är ju direkt kvalificerade, men vi kommer få se dem i den andra semin. Och när Storbritanniens låt kom med den här artisten som heter Look Mom, No Computer, då gillade jag den och tänkte, men nu, nej men det jag tänkte var, nu kommer inte Storbritannien få 0 poäng. De kanske till och med slutar på 19:e plats, tänkte jag. Liksom så. Och sen så det här 30 sekunders klippet vi har sett. Nej. Det finns ingen som kommer rösta på det här.
Nej, det är faktiskt Dustin the Turkey för Irland var bättre än det där.
Jag tänker också att vi gräver ner oss i Big Four-länderna på, när vi spelar in...
Jag ville bara säga, du frågade vad jag ser fram emot.
Ja, absolut, men du sa Österrike. Men de gör verkligen allt för att de inte ska vinna nästa.
Nej, de kommer inte komma någonstans.
Tobbe?
Det vi måste prata om däremot, det är Australien. Delta Goodrem är med och tävlar. Och hon är rankad 2 att gå vidare från semin. Och jag har för mig, jag ska kolla om det är så att Australien fortfarande är rankad 1 hos spelbolagen att vinna juryn.
Jag tror det.
Ja, precis. Låten heter Eclipse. Det är en svensk låtskrivare med Jonas Murin. Som är på plats här, men som jag inte har sprungit in i än. Jonas, när du hör det här, för det är klart att han måste lyssna på vår podd, så skriv till mig och så ses vi någonstans i bubblan. Med det sagt, nu ska vad jag ville säga med det här. Det är ju någonting med, det är en så här väldigt klassisk ballad, och hon är ju otroligt stjärnig, men det är väl, visst är det väl något väldigt daterat i det där också?
Ja, jag tycker att den är så tråkig.
Ja, alltså det här
det
är ju något...
ingenting som lockar mig i det här.
Nej, det är bra att Tobbe tar upp den här dock, Jenny, för att det här är stora mysteriet. Det här är stora mysteriet, hur den här Australien kan vara så rankad så högt med så tråkig låt. Det här är ju som att någon har mixat ihop en demo av Celine Dion med Charlotte Perrelli. Alltså, vi pratar tidigt 90-tal max i modernitet i det här. Och det är liksom musik för ingen. Vem som helst skulle kunna sjunga den, för den riktar sig inte till någon. Så Australien är en gåta i år, varför den är rankad så högt.
Och samtidigt när jag pratar om det nu så hör jag den i mitt huvud. Jag hör den sjungas liksom. Så att det finns ju något kraftfullt i den. Och hon har ju en otrolig utstrålning.
Ja. Om juryn lyfter hennes artisteri, får vi se när vi ser hela repet med henne. Absolut. Men den ska ju inte i min bok vara etta hos juryn av allt vi har sett. Alltså, det tar mig fan omöjligt. Det måste vara något som är lite mer modernt. Om de ska följa sina kriterier. Alltså, jag blir ändå så här. Kommer Australien vara etta hos juryn? Då vet jag inte. Då vet jag faktiskt
nej,
inte.
Då, det kom,
det, och det kan ju
hoppas att de inte är.
Det roliga med det är ju bara att finalen inte alls behöver gå Finlands väg, tyvärr. Utan den kan bli riktigt knäpp. Men det får vi återkomma till.
Ja, men så klart att vi skulle prata om Australien. Men som sagt, för mig, jag har kanske lyssnat på den en gång. Den ger mig ingenting.
Nej, den
i det här sammanhanget. Alltså, så här, det är ju som ni hör ju. Jag vill ha Albanien, jag vill ha Moldavien. Jag tycker ju att de där låtarna gör liksom Eurovision. För att det är liksom något inhemskt i deras låtar. Och liksom Australien bara, blir bara slätstruket.
Ja, och det är kön, också... det är kön och genrelöst på något sätt. Ja. På något märkligt sätt.
Ja. Men Sypen, om det, om hon lyckas hålla och sjunga på scenen, nu dör Marcus. Hörrni, det är ju så här att när vi spelar in det här, Tobbe och Marcus är i Wien, sitter på varsitt hotellrum och jag står hemma i min garderob. Men vi ser ändå varandra. Så jag, nu såg jag, Marcus dog när jag började prata om Sypen.
Sypen.
Antigone är ju halvbritt, halvcypriot och bor väl i Storbritannien egentligen, tror jag.
Jag tror det.
Och är ju, ja, men känd därifrån, för hon har varit med i Love Island och lite sådär. Låten heter Jalla. Det här är ju någon form av, ja, men typisk upptempo danslåt. Hon är ursnygg. Tar sig nog absolut i final, men ja.
Jag vill bara nämna den.
Ja, men om du vill prata om en snygg kvinna, så vill jag prata om en söt grabb som
kommer Tjeckien
också
nu.
Nu kommer Tjeckien som också är lite grann av en mörk häst i min bok. För det jag har sett av honom är att han sjunger otroligt bra. Det ska bli väldigt, han är ju ganska ung, så det ska bli väldigt intressant att se hur han lever upp till pressen. För det här är ju lite av en John's Tears-låt. Och jag tror att den här skulle kunna gå väldigt bra hos jurygrupperna.
Och det var exakt det jag hade antecknat faktiskt när jag skrev om Tjeckien. Den här växer, och jag hoppas att han kan leverera på scen, för han verkar sjunga väldigt bra.
Ja, men det är, om han sjunger bra så är det kattmynta för juryn. Det måste det vara.
Men hörni, vi måste också prata lite om Danmark. Nu har vi bara pratat om att han ska gå vidare, ja, och att det inte är någon match. Ja. Men det är en otrolig låt.
Ja, otrolig vet jag inte, men den är väldigt bra.
I det här sammanhanget nu!
Okej, jag säger det. Det är en otrolig, nu vinklar vi upp. Det är en otrolig låt. Nej, men Danmark... Det är nog inget problem i semifinalen. Sen kan jag hålla med om att den är lite mer ett osäkert kort i toppen på finalen. Men i den här semin, då ska den ju... Danmark kan vi bara skicka vidare, och så får vi oroa oss om Tjeckien och Cypern efter det.
Danska fans lever fortfarande i hoppet att den här ska ta hem och vinna alltihopa. Det tror jag inte den kommer göra. För mig är det här en av mina favoritlåtar i år. Men jag tror att den är för smal i sin genre. Och jag tror att, precis som Felicias låt, är lite för smal i sin genre. Den här är ju mycket mer favorittippad. Den är också lite bredare i tilltalet. Men det ska bli intressant att se hur scenshowen, om den har förändrats något. För det finns en risk att det är, ja, men för en del konservativa tittare, lite för bögigt. Och ja, jag tycker att det är skittråkigt att säga det, men det är ju sånt som påverkar.
Då är Tyskland lite för heterosexuellt då?
Nej, därför att det finns 90% heterosexuella i världen. Ja,
hon skojar.
Ja.
Tage. Nu kallar jag det Tage igen.
Ja, tack för att du tror att jag är din son.
Jag ber om ursäkt, jag är trött. Nej, men alltså, ja, alltså, den kommer inte slå lika brett. Men jag tror Danmark borde få jättebra poäng av juryn.
Det tror jag också.
Så topp 5 placering, absolut. Sen får vi se hur högt det blir.
Hörrni, i inledningen så nämnde jag ju liksom post-it-lappar. Vi måste ju bara säga att Armenien är en enda stor post-it. Räcker det för att ta sig till final?
Nej.
Nej, alltså han ser ju ut som att någon har använt honom när de har krigat om tvättstugan.
Ja, men,
arga post-it-lappar över hela kroppen.
Det här är låten som vill vara espresso macchiato eller bara vadå bastu, men som inte når dit. Jag hoppas inte det. Jag tycker att Grekland tycker jag har vuxit med sin scenshow, men den låten tycker jag inte heller riktigt når dit. Viva Moldova däremot, där har vi ju hög klassisk musikalitet och nyskapande. Det är underbart. Men det här Armenien, nej.
Nej, vi behöver inte prata mer om det.
Ni kommer trolla mig åt Moldavien under hela den här veckan.
Ja, viva Moldova.
Jag skulle vilja lära mig flöjtslingan och så skulle jag spela den för dig, Markus, varenda gång vi ser.
Vill ni veta vilken låt som snurrade i mitt huvud när jag försökte sova i natt? Litauen.
Nej, sluta nu.
Skjut mig. Ja.
Den litauiska silverfisken.
Okej, hörni. Nu har vi diskuterat vad vi tänker om torsdagen. Och ja, hur det
alla
var
som lyssnar blir mycket klokare nu.
De kan mejla in annars. Ja. Vi tar lite mejl nu. Vi har fått in lite mejl och lite frågor. Hej och tack för en fantastisk podd. Jag läste i Tobbes blogg om att Martin Green och EBU är nöjda med röstningssystemet, vilket han skulle kunna komma att ångra att han har sagt. Alltså angående siffrorna från Spaniens televote förra året. Min fråga är, varför skulle röstningssystemet inte fungera som det är idag? Vad borde ändras i så fall enligt er? Tack på förhand, hälsar Emilia.
Ja, men det som är problemet med röstningssystemet som det ser ut nu, det är ju just det att man kan kampanja för att rösta och maxrösta på en låt utan att man tittar på tävlingen, utan att man bryr sig. Och man kan då rösta 10 gånger i telefonen, 10 gånger i mobilen, 10 gånger på vanliga bankkortet och 10 gånger på kreditkortet och så vidare och så vidare och så vidare. Förra året var det 20 gånger per sån röstningsenhet. Och det blir ju problematiskt när vi har krigshärdar där Israel har stöd och Ukraina har stöd, och vi ser att man röstar på det sättet, medan den vanliga tittaren, eftersom varje röst kostar pengar, kanske röstar 1 eller 5 gånger och sprider sina röster på olika länder. Det är problematiskt, och till skillnad från Melodifestivalen där jag vill att man ska rösta på en favorit, så här menar jag att man skulle begränsa det till att ha en röst eller kanske 3 röster som max. Eller åtminstone kunna rösta max 3 gånger per land.
Exakt. Jag håller helt med Tobbe. Färre röster av något slag. För det här röstsystemet kommer inte fungera. Det är alldeles för lätt att manipulera genom politiska påtryckningar.
Vi kan utveckla det här lite mer, för på en presskonferens på onsdag så fick Martin Green svara mera på det här. För på Junior Eurovision så sker all röstning online, och där måste man, barnen måste rösta på fler än ett land. Där måste man sprida rösterna, så att säga. Vilket ju är lite motsatt mot vad jag tycker man ska göra med Melodifestivalen. Men där pratade man om, när Martin Green lyfte fram att de inom en inte för allt för avlägsen framtid så hoppas man kunna flytta röstningen online, men det är problematiskt när det nu är 35 olika länder, 35 olika lagstiftningar, 35 olika telesystem och så vidare. Men om man gör det så skulle man nog också kunna införa olika typer av begränsningar för att ännu tydligare se till att man inte kan maxrösta på någon för vad man kanske tycker är en god sak snarare än på sin favoritlåt.
Vi får se hur de gör med röstningen framåt. Men Tobbe, tror du att det blir någon skillnad nu då i år bara för att det är 10 röster istället för 20?
Nej, absolut inte. Det är ingen skillnad alls.
Nej, precis.
Det här är anledningen varför alla tror att Israel vinner the public vote.
Ja. Hej, känns som att Gresula skulle ha större chans än Felicia att han är mer erfarenhet som vuxen artist. Kan hennes stöddighet att vinna och andra saker vara till en nackdel? Loreen verkar mer avslappnad till exempel. Hälsar Rafael.
Ja, är Loreen mer avslappnad? Hon är av en annan sort kan man väl säga. Hon är från en annan planet. Det där är intressant. Jag vidhåller att numret My System var det rätta att skicka från Melodifestivalen. Gresula med en annan låt, inte en gammal ABBA-slager, det hade nog kunnat funka väldigt bra i Eurovision. Det tror jag. Med rätt nummer, staging och sånt där, så tror jag Gresola skulle kunna gå hem rätt bra. Men i år, det var Felicia vi ska pröva i år. Jag vet inte, vad skulle vi annars ha skickat? Vad tror du, Tobbe?
Nej, men jag håller med. Jag tänker att Medina skulle liksom ha också, det skulle ha kommit in i Moldavien-facket. Ja. Men Moldavien är stökigare och
roligare.
Och, ja, precis. Det blir lite för snyggt när vi gör den typen av grejer. Jag tror inte att, nej, jag tror absolut inte att Gresula skulle ha liksom haft större vinstchanser.
Nej, inte med den låten han tävlar i år, det tror jag inte. Jag vill bara säga, apropå Medina igen, som du gillar så mycket. Det var en rolig kommentar i chatten igår att ett barn hade tittat på Israels bidrag och beskrev det som, det är ju som Medina fast pretentiöst.
Ja, men jag tycker inte att Felicia är liksom stöddig på ett dåligt vis.
Nej, och det påverkar ju inte Eurovision-publiken, det hon säger. Hon är stöddig, har jag aldrig upplevt henne som. Lite gränslös på i munnen ibland, men det är ju bara roligt för oss.
Det är roligt, ja. Nu, vill du säga något, Tove?
Ja, men jag var på väg att säga något, vad tänkte jag? Men gud, jag har pratat så mycket. Men jag kan säga att ni får jättegärna mejla oss på slagerkoll@aftonbladet.se.
Hej underbara Slagerkoll, jag undrar om ni vet hur det bestäms vem som delar ut Sveriges poäng i Eurovision. Är det SVT som bestämmer det, eller är det Värdnationens TV-bolag som ringer SVT och ber dem sätta ihop en jury? Jag som halvfinsk tycker att det är jättekul att Jakob i Kaj delar ut poängen. Hade varit roligare med hela Kaj, hälsar David.
Det är ju lite bökigt att ha tre stycken poängavlämnare. Det har ju skett någon gång att vi har haft fler än en. Men det blir renare och enklare att ha en. Det är SVT som bestämmer vem de vill ha som röstavlämnare. Men det måste godkännas av EBU eller ORF, den österrikiska kanalen. Så att det inte plötsligt blir så att man skickar en politisk frontfigur eller så. Av olika anledningar. Utan SVT väljer och sen så... godkänns det av EBU. När det gäller jurygrupperna så är det också så att SVT får i uppdrag att sätta ihop en jury. Man får inte ha suttit i juryn de senaste 5 åren för att vara med. I år är det 7 personer. Det ska vara vad man beskriver som music professionals, det vill säga man ska jobba med musik på olika sätt. Det kan vara artister, dansare, sångare, musik, låtskrivare. Det kan också vara musikjournalister om man är specifik musikjournalist. Jag tror att vi tre skulle ha kunnat sitta i juryn, men det är på håret för dig och mig ännu. Marcus klassificeras in där. 2 av jurymedlemmarna ska i år vara mellan 18 och 25 år. Det är vad man har sagt. Och man strävar efter en någorlunda jämn könsfördelning också.
Men Tobbe, om jag skulle börja spela lite mer flöjt, skulle jag då mera kunna vara mer musiker så att jag skulle kunna kvala in i juryn?
Inte om du gör det på din fritid, Jenny.
Nej, okej.
Jag vill bara säga att jag skulle aldrig kunna vara med i en jury i det här sammanhanget som jag är kritiker på Aftonbladet.
Men nej, slutat att vara kritiker på Aftonbladet?
Jag vill bara säga så, det är väldigt noga att de som lyssnar på här förstår det.
Ja,
även om jag skulle få frågan så skulle jag givetvis tacka nej.
Absolut, jag ville bara påpeka att dina kvalifikationer lever upp till att man skulle ha kunnat ställa frågan till dig.
Ja, men då skulle jag behöva vara frilans. Ja.
Och juryn, det får vi veta efter vilka det är som sitter, va?
Ja, och det jurygrupperna gör, det här är också intressant för min vår journalistkollega och min vän Anna-Charlotta Gunnarsson har ju suttit i juryn ganska nyligen. Och där finns en notarius publicus som hela tiden övervakar och ser till att man mellan varandra inte pratar om vad man tycker om låtarna eller så. Och juryn ska ranka alla, individuellt ska man ranka de tävlande. Så i semifinalerna då från 1 till 15, man får inte ranka sitt eget land. Från den man tycker är bäst till den man tycker är sämst. Och sen vägs det här ihop. De 7 jurymedlemmarna i Sverige vägs ihop och sen så räknas de om med någon algoritm, så den som har rankats allra högst av den svenska juryn får Sveriges 12 och så vidare.
Ja, vi får se hur det blir på lördag helt enkelt. Vi tar ett sista brev. brev. Hello, hi! Det pratas intensivt om vem som vinner Eurovision i år, men det pratas på tok för lite om vem som kommer komma sist. Vad tror ni? Vilket land kommer sist i Eurovision-finalen i år? Blir det 13:e gången gilt för Norge? Allt gott. Rutger Jönåker. Världens bästa alias, måste jag säga.
Ja, Rutger Jönåker.
Rutger Ludvig Jönåker. Tack för det här mejlet.
Ja, men... vi har ju redan varit inne på det här, men jag börjar ju luta åt att Storbritannien och Österrike ligger bra till där.
Ja, och Norge ska gå vidare först.
Ja, Norge ska ju gå vidare först, och det, musiken förtjänar ju inte det. Men...
ja, men Norge kommer att gå vidare. Det är därför att i Norge tror man att det här är den starkare semifinalen, och därför är man lite oroliga. Men vi alla vet ju att den starka semifinalen var den första, och därför har Norge nu möjlighet att ta sig vidare från den här andra semin. Men de kommer inte komma sist, för så dålig är den inte.
Nej, utan... Men det är Österrike och Storbritannien.
Ja, ja.
Och jag måste faktiskt säga,
De går ju inte vidare från semin, så vi kan skita i det.
Vi kan spekulera lite redan på fredag också, vad vi tror.
Ja, men jag måste faktiskt säga att Dansshine, som i princip betyder danskörkort eller licens att dansa, som Österrikes låt heter, det är ett guilty pleasure för mig. Men jag tror fortfarande att den kommer komma sist, men den är ett guilty pleasure.
Marcus, alltså, nu måste du ändå tycka att jag gillar Moldaviens låt är bättre än det här du precis fick höra nu från Tobbe.
Ja, vi pratar ju om nivåer i helvetet här, men absolut. Jag tar Moldavien där.
Har du något guilty pleasure, Marcus?
Kan jag få återkomma om det?
Nej.
Nej, då skiter vi det. Nej, det har jag inte. Jag gillar bara bra grejer. Så.
Pretto Marcus.
Japp.
Oj.
Ja. Någon måste vara det också.
Ja.
Okej, hörni, nu har vi summerat otroligt bra, tycker jag.
Grattis Belgien.
Nej, det är beyond för mig. Jag förstår fortfarande inte. Men hörni, med det sagt, som man säger så ofta, så är det dags för oss att tacka för oss nu.
Ja, det gör vi.
Ja. Nu säger Tobbe Ek, Marcus Larsson och Jenny Ågren hej då!
Banga ganga!
Heja Finland!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.